även eventuella telefoner. För den här dagen, tack Jesus för det som vi har lyssnat till och tagit del av vittnesbörden här. Och vi ber nu Jesus att du välsignar de här tankarna som vi delar också i ditt namn. Amen. Så vi har alltså kommit till Galaterbrevets 6:e kapitel och verserna 11 till och med 15. Galaterbrevet 6 och verserna 11 till 15. Och det här är alltså näst sista gången, så vi har några verser kvar nästa gång. Titeln för det här, den här prediken, skulle vi kunna säga är olika former av skryt. Boasting. Olika former av skryt. Och jag har en historia som jag tycker är väldigt rolig om Texasbon som kom till Frankrike. Och Texasbor är ju kända för att vara skrytsamma. Allt är störst och bäst i Texas. Och han kom till flygplatsen och han tog en taxi. Och den franske taxichauffören skjutsade honom. Och de körde förbi Notre Dame-kyrkan. Och han frågade liksom, hur lång tid tog det att bygga den här? Så fransmannen sa, 200 år. Jag sa, 200 år? Så i Texas skulle vi bygga en sån där på 2 år. Ingenting liksom. Sen körde de förbi Alexanderbron som byggdes till minne av den fransk-ryska vänskapen där, och jag kommer inte ihåg hur lång tid den tog, men han frågade liksom, det var någonting 30 år. Och 30 år, den där skulle vi få färdig på ett halvår. Och sen rullade taxin vidare, och sen helt plötsligt så ser han då ser han Eiffeltornet, och då frågar den här Texasbon och säger, hur lång tid tog det att bygga det där, så? Jag vet inte, så. Det var inte här på morgonen när jag körde förbi. Så man skulle kunna säga, utan att göra det till en lag, att många gånger när människor kanske skryter och så vidare i det naturliga, det mänskliga, i köttet, att det ligger kanske en osäkerhet bakom, eller någon form av mindervärdeskomplex och så vidare. Kanske, kanske inte, men många gånger är det så. Men Bibeln fördömer inte alla former av skryt. Det är det som är det intressanta, det vi ska titta på idag. Det finns ett gudomligt skrytande som effektivt tar hand om all osäkerhet och mindervärdeskomplex. Så vi ska titta först på skryt som är relaterat till köttet. Nu är vi i Galaterbrevets 6:e kapitel. Så tittar vi på verserna 11 till och med 13. Nu ska vi se, nu är jag i fel bibelbok, men det kan vi strax rätta till. Rätt kapitel, men fel bibelbok. Där har vi det. Så Galaterbrevets 6:e kapitel och den 11:e versen. Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Nu börjar Paulus sin sammanfattning och han drar en slutsats. Det här är ju en epistel, ett brev. Och epistlar har ett hej och ett hej då. Det är den första och den sista delen av ett brev. Däremellan finns det också en introduktion, en ska vi kalla huvuddel, och sedan en sammanfattning eller en slutsats. Och nu kommer han alltså till den här sammanfattningen. Han drar en slutsats. Och han säger att han skriver det här själv. Och det betyder inte att någon annan har författat den övriga delen av Galaterbrevet. Utan det betyder bara att han hade förmodligen någon form av sekreterare eller någon som skrev åt honom. Men här fattar han pennan själv och han skriver med stora bokstäver för att dels verifiera brevet, kommer från honom, även om någon annan förmodligen höll i pennan. Och dels för att betona vikten av brevet. Han säger att han skriver med stor, titta vilka stora bokstäver jag skriver med. I vers 12 så ser det att alla som vill ha ett gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. De som vill göra ett gott intryck till det yttre. Det här ordet för gott intryck här i grekiskan, det är egentligen en sammansättning av två ord. Det betyder god och ansiktsuttryck. Så de som liksom vill ha ett gott ansiktsuttryck, de gör vissa saker. De fokuserar på det yttre istället för det inre. Och han talar om sådana människor här, men han säger att de missar poängen. Och jag vet inte hur många av er som någon gång har bovlat. Det är ju en intressant sport. De flesta har ju någon gång prövat på det. En del mer än andra. Men det är ganska intressant, för att när man tittar på bovling så är det så att det finns ju 10 stycken käglor kallas de för, som står längst fram som ett klot. Jag vet inte exakt hur många meter det är fram till det. Men de flesta, de tittar på käglorna och så försöker de kasta klotet på käglorna. Och det slutar nästan alltid med att klotet ramlar ner i de här rännorna på sidorna. Därför att man gör fel. Man fokuserar fel. Ungefär 2 meter in i banan så finns det 7 stycken pilar. Det är de som man ska fokusera på. Om jag siktar på de här pilarna och jag siktar rätt på pilen, då hittar också klotet rätt på käglorna. Och det är ungefär samma sak med våra liv, att vi kan fokusera på de felaktiga grejerna, men fokuserar vi på det rätta. Jag vet inte om ni har hört talas om en man som heter David Brainerd. Han var missionär till indianerna som bodde i Hudson River-området, inte så långt från New York. Och han kunde inte språket, alltså indianernas språk, utan han använde en tolk. Och den här tolken hade alkoholproblem. Och sluddrade ibland och var inte den bästa tolken. Men indianerna kom till tro. David Brainerd hade en väldig framgång bland de här indianerna. Och vad han sa var att jag fokuserade alltid på korset. Och de var så vidrörda att inga moraliska utläggningar var nödvändiga. Som andra ord, han kritiserade inte tolken för sitt alkoholmissbruk eller några andra moraliska invändningar, utan han var så fokuserad på korset att Gud tog hand om allt det andra. Och de här indianerna kunde komma till tro genom David Brainerds predikan och den berusade tolkens översättning. Jag tänkte på det liksom, rätt fokus på pilarna, ja, då slår vi ner käglorna automatiskt. Rätt fokus på korset, ja, då tar det också hand om de moraliska aspekterna. Faktum är att det kom upp en sån fråga på ett av eftersnacken i Bangalore. Och frågan löd då att varför sa Jesus inte någonting till den här äktenskapsbryterskan? Alltså, gå inte synda mera, men han tillrättavisade inte varför tillrättavisade han inte kvinnan vid brunnen, alltså den samaritiska kvinnan. Hon hade ju 5 män och den sjätte som hon hade var inte hennes man och så vidare. Men liksom, tro och omvändelse är egentligen synonymer, därför att ordet för omvända sig i Bibeln, det betyder att ändra sin inställning till någonting. Det betyder inte att jag slutar att göra 10 000 synder som jag har. Det betyder att jag ändrar min inställning. Så när Bibeln säger att omvänd er, och det talar då till en otroende som ännu inte känner Jesus, så är det alltså att jag ska ändra min inställning till vem Jesus är. Att jag istället för att förlita mig på mig själv, eller på min tradition, eller på min familj, eller på min religion, eller vad det nu kan vara, så börjar jag nu att lita på Jesus, att han är den som han säger att han är, att det är honom som fadern har sänt. När han gör det, eller när vi gör det, den tron, den inkluderar omvändelsen. Sen när jag blir född på nytt och den helige ande bor i mig, då kan Gud ta itu med alla tänkbara problem i mitt liv. Men först då, inte innan. Jag blir inte frälst genom att jag rensar upp mitt liv. Jag blir frälst genom att jag tror på faderns vittnesbörd om vem sonen är och vem sonen har gjort och vad jag behöver göra i förhållande till detta. Då blir jag frälst, då blir jag född på nytt. Då har jag en helt ny ande i mig, jag har en helt ny kapacitet. Och när jag har den nya naturen, ja, då kommer också mitt liv att förändras. Gör jag det inte, ja, då lever jag fortfarande i köttet och förändringen är kanske minimal eller kanske uteblir helt, tyvärr. Men de här personerna som Paulus skriver om här, de ville undvika förföljelse på grund av korset. Och det är intressant att de människor som ivrar för lagen, de blir sällan eller aldrig förföljda. Därför att köttet älskar lagen. Liksom att om jag säger liksom, ja, gör si och gör så, liksom att köttet älskar det här på något sätt. Därför att när köttet får en chans att skryta genom att säga att jag har lyckats med någonting. Och om jag inte lyckats speciellt bra, då kan jag liksom titta mig omkring och i denna värld med 7,5 miljarder människor så kan jag säkert alltid hitta någon som jag tycker är värre än mig själv. Så jag säger, men i jämförelse med den personen så är jag ju trots allt rättfärdig. Men vad är det korset säger? Korset säger att det finns inget sådant skryt. Det finns inte så. Det spelar ingen roll om du är den näst största syndaren och säger, ja, men det finns en människa i hela världen som är värre än mig. Liksom, så då är jag ändå inte den värsta syndaren. Eller jag då lyckas vara den bästa människan rent mänskligt sett. Det spelar ingen roll var jag befinner mig på den här skalan eller den här stegen, hur man nu ska uttrycka sig. Korset säger, det finns inget skryt för, eller köttet kan inte skryta. Och de här människorna då som fokuserade på det yttre, liksom, hur någon levde upp till någonting mer eller mindre eller bättre än någon annan. De på det sättet så kunde de undvika förföljelse. Så köttet älskar lagiskhet, men köttet hatar nåd. Det är väldigt intressant därför att när nåden kommer in, jag är så förvånad. Liksom, vi har ett budskap som säger att man kan få evigt liv gratis. Och ändå är detta ett budskap som vi får motta så enormt mycket kritik för. Men det borde ju vara det bästa i hela världen. Nej, det är det inte. Det är för att köttet hatar nåden. Köttet älskar lagen. Köttet älskar någon. Jag talar inte om 10 gudsbud. Jag talar inte om judarnas lag. Jag talar om någon form av lag. Min egen lag. Någon annan lag. Någon kulturell lag. Någonting. Någon standard. Någon norm som jag på något sätt tror mig kunna leva upp till. Och därmed kunna skryta. Men han säger att det finns en sådan skryt som är relaterat till köttet. Det fokuserar på det yttre och hela tiden försöker på det sättet att undvika förföljelse på grund av korset. För korset säger att allt sådan skryt är av ondo. Och korset är nådens ursprung. Många vill undvika den här termen kors. Liksom. Man tycker att det är något gammaldags, något hemskt liksom, och man talar inte så mycket om, man tycker inte om ord som är besläktade med korset, som synd eller fördömelse, rätt, dom, helvete, liksom. Nej, sådana saker ska man inte tala om, men man talar om kärlek, barmhärtighet, förlåtelse. Men faktum är att man kan inte ha det ena utan det andra, därför att en syndare, eller bara syndare, behöver en frälsare, eller hur? Bara fördömda behöver barmhärtighet. Och bara fångar behöver bli fria. Så om vi inte betonar de sakerna som är relaterade i korset, ja, då har de andra sakerna egentligen ingen riktig betydelse. Men det var de här lagivrarna som jagade Paulus världen runt. Och han säger att de kunde inte själva ens följa upp eller leva upp till lagen, vers 13. De som låter omskära sig kan inte själva hålla lagen, men de vill att ni ska låta omskära er för att de ska kunna skryta med att ni är omskurna. Så de kunde egentligen inte själva, ville inte själva leva upp till de krav som de ställde på de andra. Helighet är inget yttre, utan det är någonting inre. Och naturligtvis när vårt inre blir förändrat, då syns det också på utsidan. Men för dem handlar det bara om utsidan. Och på grund av att dessa fariser inte kunde leva upp till sin egen norm, så skiftade de uppmärksamheten till det yttre. Nu börjar de tala om omskärelse, långa offentliga böner, synligt givande, mycket annat. Men Jesus kallade dem för hycklare. Han sa att de var vitmålade gravar. Finns det här idag? Ja, naturligtvis. Vi har fariser runt omkring oss. Vi är fariser i vår attityd många gånger. Kanske inte handlar om just de grejerna, men det kan handla om många, många andra saker. Att skifta från det inre till det yttre, att skifta fokus, det är väldigt, väldigt vanligt bland oss alla. Och det är ett skryt som är relaterat till köttet, och Bibeln fördömer det 100%. Men nu har vi ett annat skryt som Bibeln rekommenderar, eller nästan befaller. Och det är i verserna 14 och 15 här. Det är skryt relaterat till korset. Nu ska vi se, 14. För min del, säger Paulus i vers 14, vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Och det här är intressant därför att här översätter Svenska Folkbibeln för min del. Den engelska bibeln som jag brukar läsa, alltså New King James, den översätter det Gud förbjuder. Och ja, jag tycker att det är kanske en bättre översättning, för i grekiskan är det en sån här negation kallas det för. Det är den absolut starkast tänkbara, liksom man säger att absolut inte, liksom. Det skulle aldrig falla mig in att berömma mig om något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Så Paulus har en lista över grejer som han kan skryta över. Du kanske kommer ihåg det i Filipperbrevet 3, verserna 4 och 5. Han säger, jag är en hebreer av hebreer, jag är från Benjamins stam, tror jag det var, och han går vidare och vidare. Liksom, han har gjort allt det som förväntades av en rätt trogen jude. Men han säger ändå att det här är ingenting. Det här var bara vad han hade åstadkommit i köttet. Nu talar han om någonting helt annat. Så ska vi skryta, då ska vi göra det i Kristi kors. Och det som har någon betydelse här, det är om vi är en ny skapelse. Ingenting yttre. Har denna skapelse blivit ett faktum? Hur vet jag om det har det? Ja, det är om jag har omvänt mig. Hur omvänder jag mig? Genom att tro. Vad betyder att tro? Att ha tillit. Att komma till honom och tro att han är den han säger att han är. Och att jag avsäger mig alla försök till att bli rättfärdig i egen kraft. Och förlita mig nu 100% på att det är han som gör det för mig. I det ögonblick jag tror på detta. Att han dog, han blev begravd. Uppstod igen och på det sättet besegrade synden och döden, och han gjorde det för mig. I det ögonblick jag sätter min tro på detta, för den helige ande levande gör detta för mig, då blir jag född på nytt. Då är jag en ny skapelse, då förändras insidan. Nu är jag helig inför Gud, jag har en rätt ställning, och om denna nya natur nu blir närd och undervisad, kommer också en förändring att ske. Men i korset finner vi vår trygghet, en evig sådan, inte en villkorlig trygghet, säkerhet. Men genom hans fullbordade verk kan ingenting separera mig från hans kärlek. Romarbrevet 8, 31-39, så ger han 17 olika möjliga saker som skulle kunna separera oss från Guds kärlek. Men varje gång säger han, nej, det går inte. Nej, det går inte. Nej, det går inte. 17 olika gånger. Och nu har jag ett högre syfte. En evig betydelse. En evig säkerhet. En evig trygghet. Vilken plattform. Och detta, säger Paulus, är det helt okej att skryta med. Det är till och med rekommenderat att vi skryter om korset. och om vad han har gjort för mig och att jag nu är en ny skapelse i honom. Så kristendomen är inte en samling regler utan handlar om att vara en ny skapelse, en ny människa. Hela gudomen bor i oss, i vår ande. Och det här avslutar Paulus nu Galaterbrevet med som en liten summering av den här bokens budskap som ni kommer ihåg. Började med att han sa att de hade börjat bra, de hade trott på evangelium, att man blir rättfärdig av nåd genom tro. Men nu hade de fått in den här undervisningen att helgelsen, det vill säga tillväxten, den kommer att ske genom att ni håller lagen och omskär och så vidare. Men han säger nej, det är samma nåd, det är samma tro som också helgar er som tidigare rättfärdiggjorde er. Låt er inte luras av något sådant. Och om ni av någon anledning förlitar er på er egen kraft och er eget kött, vare sig det gäller rättfärdiggörelse eller helgelse, så skryter ni i köttet. Ni har redan tillit till något mänskligt, naturligt, eget. Men om ni förstår att pånyttfödelsen är av nåd, men att tillväxten i den kristna vandringen också är av nåd, samma nåd, då kan ni skryta i Kristus och ett skryt relaterat till korset. Så här är vi, tackar dig för de här tankarna och vi ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.